Temat för den här söndagen, man följer kyrkor som jag gärna gör, när det passar, kallelsen till Guds rike. Och det är en väldigt härligt tema. Vi läste faktiskt redan i Psaltarpsalmen tidigare att vi utvalda eller utkorade, som det stod i en tidigare översättning. Guds folk är utvalt. Och vi är kallade till Guds rike. Och det är det tema som jag ska försöka behandla ibland här, lite ytligt kanske. Men ganska mycket texter blir det. Och jag har bett Peter att få upp texterna när det passar, när det är aktuellt på skärmen, så att vi kan följa med. Jag har valt ut en text från Gamla testamentet som hör till den här söndagen. En intressant text, men ganska utmanande. Och vi läser hela sammanhanget. Och det är några nyckelbegrepp som jag vill ta upp här liksom, och belysa lite. Och det är ju Guds utkåelse, Guds kallelse. Gud kallar och utväljer ett folk. Och vad innebär det för oss idag att han gör det? För att inte predikera mig för tjatig och för seg, så har jag bestämt mig för att göra det i två delar. Så att vi sjunger en sång mitt i för att liksom lätta upp det hela lite grann efter den första texten. Innan jag kommer upp på väggen, vänta, så ska jag säga lite grann om bakgrunden. Det är så här att femte Mosebok, kapitel 7 är den text jag ska läsa. Och femte Mosebok utspelar sig ju liksom efter själva ökenvandringen. Mose, som är ledare för Israels folk, talar till folket och påminner dem om vad som har varit tidigare. Hur de blev befriade ifrån Egyptens slaveri. Om förbundet på Sinai, där Gud gav dem lagen. Om en Gud där och vad han kräver av sitt folk. Och också om den olydnad som de har bakom sig. För det är ju så att det har gått 38 år sedan de var vid Sinai. Och det är en ny generation som nu står beredd att gå över från Jordan in i det förlovade landet, löfteslandet. Alltså en ny generation som inte har den här personliga bakgrunden av Sinai-upplevelsen. Och nu kommer texten på talen. Det är Mose som talar. Jag ska läsa ur min bibel här. Kanske, om jag hittar fram. Och vi läser kapitel 7 från vers 1. Femte Mosebok 7. När Herren din Gud för dig in i det land du kommer till och tar i besittning, driver han undan många folk för dig. Hetiterna, Girgasherna, Amoreerna, Kananeerna, Periseerna, Heverna och Jebuseerna. Sju folk, de är större och mäktigare än du. När Herren Gud överlämnar dem mot dig och du besegrar dem, ska du viga dem mot förintelsen. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. Det kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och känna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. Nej, så ska ni göra med dem. Riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans styrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det var inte för att ni var ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er, Ni är det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiska kungens våld. Du ska veta att det är Herren, en Gud som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. Men han vedergäller omedelbart dem som försmår honom och tvekar inte att förinta den som gör det. Han vedergäller honom omedelbart. Därför ska du troget följa den lag, de stadgar och föreskrifter som jag har, som jag idag ger dig. Om ni lyder dessa föreskrifter och troget följer dem, ska Herren din Gud i gengäld hålla sitt förbund och visa den godhet som han med el lovade dina fäder. Han ska älska dig, välsigna dig och göra dig till ett taligt folk. I det land som han med ed lovade dina fäder att ge dig ska han välsigna det barn du får och den skörd du bärgar, din säd, ditt vin och din olja, kornas kalvar och tackornas lamm. Välsignad ska du vara mer än alla andra folk. Den här texten är ju ganska lång och ganska knepig, men jag vill bara plocka fram ett par saker ur den som en bakgrund till där sen kommer fram till så småningom. Vi har ju två parter här egentligen, två olika grupper. Vi har folket och vi har Gud, Herren deras Gud. Och så behandlas här är ju hur de förhåller sig till varandra, hur Gud och folket och hans folk förhåller sig till varandra. Folket, de är arvtagare till Guds löften. Gud lovade Abraham i första hand välsignelse, ett stort folk, ett land. Och det här löftet förnyade Gud med Abrahams son Isak och sonson Jakob. Och det är det löftet som Gud fortfarande håller för sitt folk. De är älskade och utvalda av Herren. De är Guds egendomsfolk. Det är han som har befriat dem från slaveriet till Egypten. Det är han som går före dem och kommer att besegra dem som de kommer möta i det förlovade landet, i löfteslandet. Det här folket är alltså mottagare av Guds löften. Också inför framtiden. Nu när de står inför Kanans land, löfteslandet, och ska gå över floden och erövra det. Och de är bärare av Guds välsignelser. Många barn, stort folk, rika skördar i det land som Herren ska ge dem. Och en fruktbärande boskap. Och Gud då, vem är han då? Jo, han är mäktig. Men också kärleksfull. Han är god, han är trofast. Han håller sina löften. Och han är mäktig att befria och är mäktig att bevara och föra vidare. Han är deras frälsare. Men han är också helig och rättfärdig. Så det gör att han också blir deras domare. Han är både frälsare och domare. Och han dömer sitt folk när de inte följer hans. Och det är det som är poängen här i den här berättelsen egentligen, är ju relationen mellan Herren och hans folk, Israels folk. Folket är helgat åt Herren, de tillhör Herren. Det är hans egendomsfolk, hans utvalda. Och de ska därför lyda honom och följa hans bud och stadgar. Som är till för att de ska kunna umgå, vara i gemenskap med honom. Men det här förbundet har ju konsekvenser av två slag egentligen. Håller de förbundet, då är Gud full av välsignelse över dem i deras liv och framtid. När de bryter förbundet, då kan de möta förbannelse och död, undergång, vedergällning. Så det är den situationen som då Mose här på Moabs hedar inför övergången till i Kanaans land ställer folket inför. Välj, hur vill ni ha det? Vill ni följa Herren och lyda honom, eller vill ni vända honom ryggen och inte lyda honom? Det här är ju en besvärlig berättelse att hantera för oss idag. Vad har den att säga oss egentligen? Det handlar ju om en viss situation, en viss tid i Israels historia, ett visst läge just då. Och jag har funderat ganska mycket under de här åren som ligger bakom om det här. Hur ska vi då som Guds folk idag, som kristna församling idag, förstå de här orden som Gud talar i Gamla testamentet till Israels folk, Guds folk då? Och det här är de stora, mest infekterade stridsämnena i kyrkans historia, har varit från början egentligen. Och det är en fråga som jag inte kan gå in på idag, för jag tror att det är väldigt svårt att hantera, men det är också inte det som är poängen egentligen när man är kristen idag. Att förstå exakt vad Gud lovar då och hur de löftena gäller nu och hur de gäller oss idag. Så att jag lämnar det helt och hållet, men jag vill bara påpeka att det här är en svår text, men det finns ändå lärdomar att dra av den som jag kommer tillbaka till småningom. När man har sagt det här, då blir man ju lite rädd för sig själv egentligen, vad jag har sagt egentligen. Och därför ska vi sjunga en sång nu, för att liksom komma lite mer i balans. Och det är en sång som jag har älskat tidigare, men glömt bort lite grann. Och jag blev påminn nu i onsdagskväll när vi var på Bobina, vi som var där och sjöng. En fantastisk sång, Gud, för dig är allting klart. Alltså vi fattar ju inte allting, och kommer aldrig göra det. Men för Gud är allting klart. Och bara den frasen, Gud, för dig är allting klart, är ju helt fantastisk. När man liksom närmar sig Gud och hans stora mysterium. Nu är den här sången huvudsakligen om kristna livet, men det gör ju ingenting, för vi lever ju alla våra kristna liv innan man vill leva liv. Så att det är ju ändå en bra sång, men jag valde med tanke på att det var så bra. Och med tanke på den här första frasen, Gud för dig är allting klart. Och så får man den sången nu, och det är sången 217 i vår sångbok. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Och nu ska vi gå in då i Nya testamentet, för där är allting mycket klarare. Det är ju så att Gud har uppenbarat sig tydligare i Nya testamentets texter. Den han gör i Gamla testamentets berättelser. Och det har att göra både med att det fanns med att Jesus, Gud själv, blev människa och visade Guds ansikte här på jorden. Och på ett tydligare sätt visade Guds hjärta. Och jag tror att vi kan läsa de här gamla texterna och sen spela dem i ljuset av Nya testamentets klara förkunnelse för oss som tror idag. Och ska vi göra nu? Nu ska jag ta sista andra halva predikan här och gå in på Guds vilja för oss människor som den är tydligt beskriven i Nya testamentets texter. Jag har tagit med tre citat i början med. Jag ska ta ett i taget här, Peter. Det första det här är kända citat, men det första är från Paulus brev, första brevet till Timoteus. Hittar det. Gud vår frälsare vill som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Alltså Guds vilja är tydlig. Han vill människors frälsning. Alla människors frälsning. Johannes 1. 11-13. Det här är ju Johannes, aposteln Johannes, lärjungen, som skriver om Jesus som blir människa. Gud som blir människa i Jesus. Han, alltså det sanna ljuset, ordet Jesus. Han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Alla som tog emot honom. Och sen den här väldigt kända Johannes 3:16 också, samma lilla bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det finns många andra verser också, men de här tre tycker jag räcker, för att det är alldeles kristallklart vad Gud vill med sin mänsklighet, med sitt folk. Han vill frälsning. Så Guds utkårelse, Guds kallelse, är inte någon slags förutbestämmelse. En del hamnar i himlen och andra hamnar i helvetet. Så är det inte. Och så beskrivs det inte heller i texterna, i evangelierna eller i breven i Nya testamentet. Så det finns ord som man kan vrida åt det hållet om man vill. Det gör det. Han har utvalt oss från världens begynnelse och allt det här. Men Guds vilja är klar. Guds utkårelse, Guds tanke med sin skapade mänsklighet är frälsning. Det han vill, det är hans hjärta. Och vi får inte hamna i djupa teologiska spekulationer kring det här med allt är förutbestämt, eller man vet aldrig vad som händer. För så är det inte. Gud har en plan som han vill uppenbara i oss som tror på Jesus Kristus. Guds frälsning är tillgänglig för var och en som tror, alla som tror. Var och en som tar emot Jesus som sin frälsare. Alla är vi inbjudna att komma till Jesus, komma till Guds gemenskap, till Guds rike. Alla är vi inbjudna. Alla får vara med. Ingen människa är förutbestämd till undergång. Ingen människa är utkårad till förtappelse. Utan Guds tanke, Guds plan är frälsning för oss alla. En av de texter som hör upp den här söndagen, som är själva predikotexten, men jag har lagt det lite längre, är det som kommer nu. Är fortsättningen här i första i Johannes 1, det som kommer efter själva inledningen. Och det är ju en ganska fenomenal berättelse egentligen om Johannes döparen och det som händer där vid Jordanstranden när Jesus kommer. Och det som händer efter sen, det här är ju kallelsen av lärjungar som skildras av Johannes evangelium. Jag ska läsa den texten, för den är verkligen värd att läsa. Vi ska fan den här nu. Jag ska läsa så gott jag kan, och ni kan följa med här. Johannes 1. Om vi läser från vers 35. Och rubriken här är de första lärjungarna. Nästa dag, alltså dagen efter Johannes hade mött Jesus vid Jordanfloden. Nästa dag såg Johannes döparen där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. Båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om Och då såg han att det följde honom. Och då han såg att det följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästaren, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus och Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus, klippa. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus gjorde sig så från Nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, där är en sann israelit. En som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Så på det. Den här texten är så fruktansvärt stark i sin enkelhet. En enkel, nästan lite barnslig text på ett sätt. Som ju är en kontrast till det här tidiga själva inledningen till Johannes. Det här djupa, lite filosofiska ord som blir kött och det här som vi har innan. Men den är så stark i sin enkelhet. Här möter vi ett gäng män. Ganska unga män, de flesta tror jag antagligen. Mycket unga. Och för förloppet, för jag står in i den här berättelsen, är ju det här. Johannes döparen står där och vittnar om Jesus. Där är Guds lamm. Och två av Johannes lärjungar hör det och blir nyfikna och så följer med till Jesus. Och vill veta vem är. Då säger jag, följ med och se var jag bor någonstans, var jag finns någonstans. Och Andreas, en av de två, går till sin bror Simon och säger, åh, vi har funnit Messias. Och Petrus kommer till Jesus. Och sen nästa dag så träffar Jesus en annan ung man, Filippos. Och säger, följ mig. Och Filippos säger, han måste berätta för min kompis Natanael att det här är ju Guds son, det är han som står om i våra skrifter, som Mose predikar om och som profeterna vittnar om. Det är ju Messias. Jag måste berätta för Natanael. Och Natanael är ju tveksam i början. Kan det verkligen vara rätt person, menar? Och Filippos säger, följ med, kolla. Se. Och sen kommer Natanael med Filippos till Jesus. Och Natanael inser snart att Jesus är Guds son, Israels konung. Alltså här har vi börjat en församling som de bara samlas så här. Vittnesbördet, den personliga erfarenheten. Kom med, se, kolla. Jag vill dra ihop mina tankar i några punkter här som jag vill lämna med åt er. Ifrån de här texterna jag läste nu, de som fanns text från Femte Mosebok och de här från Nya Testamentet, så det är tre uppmaningar som jag vill skicka med er egentligen. Det första är, vi måste lämna det gamla på något sätt. När vi kallar det in i Guds rike så finns det något som är utanför Guds rike som inte hör dit. Det var väldigt tydligt när det gällde Israels folk som fick lämna livet i faraos slavläger. Och som fick lämna det gamla bakom sig, men också fick bevara sig för det nya som skulle kunna frästa dem och som kunde kunna besluta dem och göra dem återigen som världens folk. Med avgudad yrkan och knepigheter. Att på något sätt, när man är kallad in i Guds rike så måste man på något sätt lämna den gamla. Det är en slags förutsättning. Och det kan ju vara olika slag. Det är inte alla som har till slavläger. Det är inte alla som har till någon slags djup skurkaktighet och så. Men alla har vi liksom blivit besudlade av den här världens tänkande. Det är själviskhet eller fel fokus i livet, fel ambitioner, kanske fel målsättning. Det är mycket som påverkar oss, som vi måste lämna bakom oss när vi går in i Guds rike. Den första punkten är vi måste lämna det gamla bakom oss och inte dra med det in i. Det andra är att det handlar om att komma till Jesus. Därför han är Guds son, han är världens frälsare, han är offerlammet. Han är försonaren. Det är han som är vägen in till Guds rike, till Gud. Vi måste komma till honom. Det är han som uppenbarar Gud för oss. Han visar vem Gud är. Så vägen in i Guds rike går genom Jesus. Tron på honom. Det är hans, i honom vi har förlåtit våra synder. Det är honom som vi kan lämna det gamla bakom oss. Smaka och se att Herren är god. Och det gör vi genom honom, genom Jesus. Kom med bland Guds folk. Den vägen går genom Jesus. Ta till Guds löften. De löftena finns förkroppsligade i Jesus. Vår framtid som vi kan säga en tillförsikt i Guds rike, den är en framtid med Jesus. Lämna det gamla, kom till Jesus. Det tredje tror jag är att lära känna Jesus. Alltså kom och se här, att följa, att bli en lärjunge, alltså att bli en del av Guds folk, av Jesu lärjungaskara, av församlingen. Det är att lära känna Jesus. Och det är en livsvandring. Jag tror aldrig att någon av oss till fullo kan lära känna Jesus, här på jorden i alla fall. Utan det är en daglig överlåtelse att komma honom närmare i bön, i bibelläsning, i vårt sätt att leva och tänka och finnas till, i vårt umgänge med andra, med familj, vänner, församling, de som är runt omkring oss. Det är ständigt det här att vi lär känna Jesus mer och mer. Och genom Jesu ande i våra liv så blir vi mer och mer lika honom, eller i alla fall målet, att förvandlas till hans avbild. Alltså vi blir mer och mer präglade av det rike som vi tillhör, som vi går in i när vi umgås med Jesus. För han är ju kung i det riket. Han är herre i det riket. Det är hans rike. Han är huvudet för kroppen och församlingen. Det har honom vi ska växa upp till och nå den fullheten under vår livsvandring här på jorden. Lämna det gamla. Kom till Jesus. Lär känna Jesus. Och den fjärde punkten jag har här är att man ska också tjäna Jesus. Ett liv ihop med Jesus, ett liv i hans, bland hans folk, ett liv i tjänande. Vi ska visa på Jesus för andra när vi möter, som de här grabbarna gjorde här i Johannes 1. Andreas gick till Simon, Filippos gick till Natanael. De drog med varandra och bytte upp en skara kring Jesus, en församling kring Jesus, ett folk kring Jesus. Och det är det som egentligen är vår uppgift här som enskilda kristna, men också som församling och som Guds folk på jorden, är ju att på något sätt tjäna honom genom att föra andra människor in i gemenskap med honom. Det är själva uppdraget. Att ta med andra till honom, vittna om honom, berätta om honom, att förklara vem man är för andra och att på det sättet börja ut Guds rike. Jag sker på många sätt, det inte bara med att man predikar och förkunnar och så, men det för uppdraget är att peka på Jesus i det liv man lever här på jorden. Lämna det gamla, kom till Jesus, känna Jesus, tjäna Jesus. Jag har min telefon där nere, men den är full av appar av olika slag. Vi har ju alla appar i våra telefoner. Det är väderappar och det är nyhetsappar och det är sociala medieappar och det är pollenappar för oss som är pollenallergiker och det är alla möjliga appar. Men det är en app som jag har mycket glädje av faktiskt, som jag använder varje vecka, ofta flera gånger i veckan, och som jag också har använt idag inför den här predikan, och det är som heter Kyrkoåret. Det verkar lite löjligt egentligen, men det är en bra app alltså. Särskilt om man betalar en extra pengar så man får med texterna också, bibeltexterna också. Det följer ju rytmen av det kyrkliga året. Och det får man att växa i tron, och man får nya perspektiv, för man täcker in så många olika ämnen under ett år som man annars inte täcker in när man läser Bibeln själv. Utan den pulsen brukar jag följa, och ibland så predika från de texterna också, inte alltid. Men det finns en sak med den appen som jag tycker är ganska bra också. Inte bara att den har själva ämnena och texterna, men den har också den här dagens bön, som är en slags inledningsbön, en slags instruktionsbön för dagens tema. Och det finns två varianter, en som är lite högtidligare ibland och den andra är lite enklare. Men det är två alternativ där. Och båda är väldigt bra alltså. Jag tänkte sluta nu den här predikan och inte pladdra mer. Det är bara med att nämna dagens böner. Och de är ganska tankeväckande egentligen. Bön, en bra bön, har ju två delar kanske ni känner till. Man vänder sig till Gud, den första delen. Och så ber man om någonting, andra delen. Så för anropet, det är så här, så läsa det jag skriver av här nu. Det ena av bönerna säger här: Gud, du som kallar oss till ditt rike. Det är den guden vi tillber. Han som kallar oss in i sitt rike. Eller den andra bönen vi har här: Jesus, du som inbjuder oss att följa dig. Och sen för bönen då, den första har så här: ge oss kärlek till din vilja att alltid tjäna dig med våra liv i glädje. Det ska bra. Ge oss kärlek till din vilja att alltid tjäna dig med våra liv i glädje. Och den andra bönen har så här: ge oss öppna och beredda att känna igen din kallelse. Vakna och beredda att känna igen din kallelse och med förtröstan ta emot det liv som du ger oss i ditt rike. Att ta emot Guds liv i Guds rike här i världen, här och nu, det är en härlig bön. Herre, du har hört de här stapplande orden och du förstår mina tankar. Och jag ber här att det ska bära frukt i någons liv idag. Att någon ska få en större längtan efter att komma in i ditt rike. Kallelsen går ut. Kallelsen till Guds rike går ut även idag och även här. Och jag ber, ge oss nåden att komma närmare dig. Att växa i ditt rike. Använd oss, Herre, som enskilda kristna och som församling. Och som Guds folk i världen. Herre, Vad förbarmar du oss i vår svaghet som vi vore? Otro i vår feghet och i vår tvivel och vår förvirring. Men Herre, använd oss i ditt rike. Av din nåd, gör det. Av nåd, gör det. Jag ber i Jesu namn. Amen.